Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Idag var jag på hugget.
Jaha. Ja. Berätta.
Det är årets absolut sista poddavsnitt.
Ja.
Vad hände egentligen?
Vad hände? Ett helt år har passerat.
Det här är 91:a avsnittet. Kunde du se den komma i november för ett år sedan?
Det kunde jag väl inte riktigt göra. Men jag konstaterar glatt att vi har ju inte direkt legat på latsidan.
Nej, det känns. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men jag tror att många människor förstår kanske inte vad det innebär att göra en podd. Det är liksom inte bara att sätta sig och prata rakt upp och ner, utan det fordrar en viss grad av förberedelse och efterarbete.
Mm. Och framförallt när man är två personer som tänker att vi gör två i veckan.
Ja, det måste ha varit
och
din
idé. På lördagar och skriver en bok också. Men fan vad kul vi har haft. Och vi, apropå det, Anna, jag kommer att leverera idag.
Oh.
När du väl har sagt och introducerat dagens ämne som kommer bli ganska tungt, så vik hädan alla ångestmonster. Jag kommer att försöka plocka upp oss ur The Valley of Death på slutet. Mm. Och jag kommer också ge mig på att rappsammanfatta rövåret anno 2020.
Och för er nytillkomna lyssnare så skulle jag vilja säga så här, att det är värt att lyssna på 91 avsnitt av podden för att få uppleva detta. Missa inte Ljungdahls rap i slutet.
Nej, den kommer på slutet. Mm. Men en snabb reflektion av måndagens spaning som blev för mig ganska tung.
Mm.
Jag bläddrade mig ner i det filosofiska rummet.
Ja, det gjorde du.
Och det roliga är att det folk inte vet, men det jag vet och det jag hör på podden, eftersom jag vet det, var ju att du var ju tämligen salongs.
Jag var lite salongs, det var jag. Och det är med viss skam jag lyssnar igenom avsnittet, för att jag känner att jag kör både jordgubb, lakris och Coca-Cola-smak på hubbabubbat i det där avsnittet.
Alltså, vi ligger på så in i helvetet olika frekvenser i det där avsnittet.
Ja, det gör vi.
För hade du, alltså, och jag är lite tacksam för det, för hade du hakat på mig där jag befann mig liksom mentalt och själsligt och det liksom mina konfunderingar, då hade jag förmodligen börjat lipa.
Ja, jag förstår.
Men när
du
hela tiden plockar upp det, det blev som att, du vet, någon slog mig med en rosa dunkudde i ansiktet samtidigt som jag försökte liksom...
Fast jag tycker ändå det är lite kul att konstatera att jag vill åka och titta på tennis och du vill skala av dig några lager av dig själv.
Ja, men hur chockad blev inte du på FaceTime efteråt när jag konstaterat, men vad fan, jag har ju bakat bullar med Björn Borg och Loredana i deras hem. Vetebullar.
Jag orkar inte ens höra om det där.
Men Anna, vi har så mycket att säga idag, så vi får nog gå på veckans ämne. Och det är ett önskeämne framförallt från mig.
Ja.
Jag tycker att det är dags nu att du tar och berättar lite mer ingående hur fan det var där borta i Thailand 2004.
Det är ju en händelse, du har ju påpekat det själv, som jag återkommer till ganska frekvent. Mm. Och det är ju inget som jag liksom planerar att göra, utan det är väl för att det har väckt eller så här, haft en stor inverkan på mitt liv.
Mm.
Och så är det ju med stora trauman. Liksom. Det är svårt att släppa det där och bara passera vidare genom livet som om inget hade hänt.
Ja, men det är en livslång bearbetning, såklart.
Ja, det är ju. Och om man upplever en sån här sak som jag och många andra gjorde, så är det ju ganska givet att man stannar ju inte med känslor och tankar där på plats i Thailand. Man gör ju någon slags inre resa liksom, och det där följer ju med en sen i livet. Men du pratade ju om det här inledningsvis som en väldigt mörk och tragisk händelse, och det var ju verkligen en av vår tids värsta katastrofer. Men jag vill så här direkt säga att det har faktiskt också följt med många viktiga erfarenheter, många glädjeämnen. Jag känner mig trygg i att veta att man kan överleva en sån enorm förlust som man, om man står bredvid, kan tänka att jag skulle bara vilja dö om det skulle hända mig. Och det har ju varit en enormt viktig lärdom för mig på ett personligt plan, men också för mig i min polisroll till exempel. Så allt är inte bara svart. Men ska vi kasta oss tillbaka till annandagen 2004? Minns du själv vad du gjorde vid den här tidpunkten?
Det minns jag. Jag låg i... När första nyhetsrapporteringen kom, då låg jag i en säng i en lägenhet som min syster hade på ovanpå sitt garage i deras dåvarande hus. För att jag letade ny bostad. Jag har sålt bostad och jag letade ny. Och jag bodde liksom i deras lilla extra lägenhet medans. Och låg och tittade på en sån här liten tv som satt fast upp i taket. Över nyhetsrapporteringen. Och fick förmodligen samma känsla som alla andra. Men vad i helvete är jag ser?
Ja, just det. Svårt att ta in.
Och direkt, eftersom jag då var polis vid den här tidpunkten, så började det ju strömma in olika sms om var beredd att inställa er och så vidare. Så att det var ju liksom, man gick från någon form av julkoma till följevakt.
Skarpt läge, ja exakt.
Ja.
Ja, för det som hände var ju, det var ju en stor jordbävning som gick utanför Sumatras kust i Indonesien. Och den här jordbävningen är en av de största i liksom modern tid. Den uppnådde över 9 på den här berömda Richterskalan. Och en jordbävning varar oftast inte så himla lång tid, men den här hade en enorm, liksom ett långt förlopp. Och det gjorde ju att de här krafterna som byggs upp gör ju att en massa vatten måste förflyttas. Vi snackar om miljarder med ton av vatten som av energin liksom ska utjämna. Och då bildas ju vågor. Det är ju liksom det enklaste sättet att jämna ut den här energiskillnaden då. Och de där vågorna förflyttades ju då över jättestora områden. Ända bort till Afrika. På vissa ställen så såg man effekter av liksom det här efterskalvet då. Kommer du ihåg bilderna som kablades ut i medierna när det här började bli känt i Sverige, vad som hade hänt? De här enorma vågorna.
Ja, och båtar långt uppe på land. Och...
Ja.
Ja, alltså, ja.
Tittade man på...
Det var ju fruktansvärt.
Ja, och tittade man på satellitbilder så var det ju hela liksom kustremsor i Thailand, Malaysia, Indonesien, Sri Lanka, Somalia, Bangladesh. En massa ställen som hade liksom totalt ödelagts av vågornas framfart.
Ja. Det första som man själv tänker på, med tanke på att det är ett väldigt vanligt resemål, så börjar man ju bläddra i sitt kartotek. Men fan, känner jag som är i Thailand nu? Det är ju extremt vanligt att svenskar är i Thailand över jul och nyår.
Ja, man uppskattade att ungefär 25-30 000 svenskar befann sig i Thailand vid den här tidpunkten. Och det många inte tänker på, tror jag, är att i Thailand så förolyckades ungefär 5-5 500 människor. Men vet du hur många det var totalt sett?
Ja, de flesta var ju inte där.
Nej, alltså 250 000 människor. Och låt säga att kanske ytterligare 4-5 miljoner människor blev hemlösa, skadade och drabbade på liksom andra sätt. För Sveriges del då, så, alltså, jag vet inte om du minns det här, Lena, men det tog en stund innan Sverige vaknade upp och förstod vad det var som hade hänt. Vi hade Estonia i ganska färskt minne vid den här tidpunkten. Det var ju 10 år tidigare. Och vi hade ju varit ganska förskonade efter Estonia. Det var liksom den sista riktigt stora, svåra katastrofen. Och man kan ju tro att vi hade lärt oss av den läxan. Men faktum är att krisberedskapen var ganska risig 2004 i Sverige. Och det var inte bara Sverige som drabbades av det här, utan det var ju väldigt många länder liksom som blev, ja, men bokstavligen talat, tagna på sängen av allvaret här. Sen är det ju aldrig en fördel när något sånt här händer i ett land som är ännu sämre organiserat. Alltså, och som dessutom har stora problem med fattigdom och ja, men andra såna här sociala problem.
Och geografiska. Det var ju inte så lätt att flytta folk hit och dit, och det var öar och...
Nej, men precis. Alltså, så att infrastrukturen var sisådär. Och, ja, men överhuvudtaget fanns en dålig samhällelig beredskap för den här typen av händelser, trots att thailändarna såklart hade drabbats av tsunamis tidigare. Det var ju inget nytt fenomen så. Så fanns liksom ingen... Ja, fanns inget bra system för att hantera just den här situationen. Och samtidigt så kan man tänka, sett till storleken på den här katastrofen, så är det nog få länder som hade kunnat hantera det här bra. Därför att det var ju så stort, det var ju liksom beyond, förstår du, krishanteringsplan.
Ja, men det är väl så med all form av, alltså att kapaciteten ökar man ju bara på om man utvecklar nya system när det har hänt någonting, och det kan ju låta lite bakvänt.
Ja.
Jag brukar säga att det är bättre att gå en HLR-kurs innan någon faller ihop i hjärtsnörp och inte efter. Men det går ju faktiskt inte. Folk har ju svårt att se att det skulle flyga in flygplan i Twin Tower. Att det skulle bli en sån typ av våg.
Det går inte att föreställa sig.
Nej, men efteråt så händer. För jag vet att jag var i Thailand, kan det ha varit 06? Början på 07, vintern där. Och då var det ju väldigt mycket om tsunami och informationsskyltar och samlingspunkter och så vidare. Det är ju för att det har hänt en gång. Ah. För att man inte ska göra samma misstag och ha det lika svårt nästa gång.
Ja, men precis. Ja, men mycket hände ju, inte bara i Thailand utan även för Sveriges och många andra länders krisberedskap. Så är det ju. Redan samma natt, för det här hände ju då klockan 2 på natten i Sverige. Det vill säga strax före klockan 8 lokal tid i Thailand. Men redan samma natt, alltså här i Sverige, så underrättades ambassadens tredje man som var på plats i Thailand om att någonting var väldigt fel. Och då var det rapporter från Khao Lak. Det var väldigt höga vattennivåer och sådär. Så att man påbörjade ju liksom något slags internt så här rekarbete redan samma natt. Men i Sverige så rapporterades det här om som en händelse där man ännu inte hade sett några skador på svenskar eller omkomna svenskar. Aftonbladet rapporterade dagen efter att alltså ett helt dygn senare att 1-2 svenskar var omkomna i Thailand. Så att alltså det tog ett antal timmar innan man förstod omfattningen av det här, och UD blev ju såklart underrättade. Man började då fundera på hur många samtal kommer vi kunna förvänta oss. Och då hade man Estonia att jämföra med. Alltså anhöriga till saknade som ringer, drabbade på plats som ringer, anhöriga som är oroliga. Ja, men du förstår, alltså det tryck som man direkt måste kunna hantera var ju enormt. Så man räknade med att vi kanske skulle behöva ta emot 600 000 samtal i växlarna de första dygnen efter den här katastrofen.
Ja.
Och det är ju inte gjort i en handvändning att lösa en sån situation naturligtvis. Det var ju den här första dygnet då väldigt mycket rykten. Det var väldigt få bekräftade uppgifter. Man försökte på olika sätt att få en uppfattning om läget. Man ville också att regeringen skulle uttala sig. Du kanske minns att Laila Freivalds gick på teater. Hon var inte superintresserad där. Eller rättare sagt så var det nog så att hon förstod inte allvaret i detta. Och UD vid den här tidpunkten saknade arbetsledning, så att det var dessutom väldigt internt stökigt här första tiden innan man fick klarhet i hur man skulle attackera det här. Kommer du ihåg listorna? Listorna över saknade som man pratade väldigt mycket om. Det är ju så att om 30 000 svenskar befinner sig vid den här tidpunkten i ett land och all kommunikation är påverkad, människor har tagit sin tillflykt till djungel, till vad vet jag, så kommer det vara så att det kommer att ta tid innan man får en klar uppfattning om hur många som faktiskt är förolyckade och saknade. Mm. Så här var det ju väldigt viktigt att då försöka få en uppfattning om det. Och alltså skala ner de här listorna som var jättelånga, helt enkelt. Och det är också en tidskrävande uppgift, och särskilt om det är svårt att komma i kontakt med människor på andra sidan jordklotet som kan ge en klar bild av läget. När man sen började organisera sig, då var både regeringen med på banan, UD var med på banan, och man började planera för att skicka ett observatörsteam. Och det gjorde man också strax för nyårsafton där, 28 tror jag det var, december. Och då följde Freivalds med, för hon ville också se med egna ögon vad det var som faktiskt hade inträffat. Och då ganska snabbt så fick man ju bilden klar för sig att här måste vi mobilisera enorma samhälleliga resurser till platsen. Och vi måste kunna evakuera våra svenska medborgare hem till Sverige.
Och någonstans här blev Lottie Knutsson vald till president över allting i Sverige. Vilken... Hon satt väl i morgonsoffan i alla kanaler dygnet runt och var väldigt bra.
Hon var fantastisk skulle jag säga, för att det hon gjorde var ju att direkt slå halt på alla inkommande flyg, försöka liksom lokalisera sina resenärer, uppskatta hur många som fanns i området vid tidpunkten och allt det här.
Och hennes roll var ju, vad var hon, kommunikationschef på fritidsresor typ?
Ja, men, ja, exakt.
Men hon tog ju en enormt större roll, såklart att hon hade en viktig roll som det, men för alla svenskar här hemma så fick hon en enormt viktig roll. Det var därför folk tyckte att du borde bli politiker, du borde bli statsminister. Ja. För hon fick en sån viktig roll i människors törst efter information, efter tröst, efter svar, efter att vara sedda, hörda och bekräftade och så vidare. Så hon blev ju mycket tyngre och viktigare än vad jag tror att kanske fritidsresa hade räknat med. Ja, men gav henne jobbet. Rätt person på rätt plats.
Verkligen,
kan man
kalla det så. Verkligen. Hon släppte ju liksom all sin prestige och allt åt sidan och gav det här svåra på något sätt ett ansikte. Och skänkte också viss trygghet och lugn, tyckte jag. Hon var väldigt professionell. På nyårsafton då skickades ett första identifieringsteam till Thailand och ytterligare ett till Sri Lanka. För det var nämligen så att vi hade förlorat, trodde vi, en svensk medborgare, eller en medborgare var saknad i Sri Lanka. Så ett team åkte dit. Vi visste ju inte då hur många det var som det faktiskt var frågan om. Men det visade sig att där kunde inte det här ID-teamet göra så mycket, så att den styrde om och anslöt till det här första teamet då, som hade rest i Thailand. Och i teamet så ingick då en rättstandläkare, min kollega på Rättsmedicinalverket, kriminaltekniker, och några andra tjänstemän från polisen bland annat. Och även Räddningsverket ville ju vara med här och få en uppfattning för att kunna påbörja räddningsinsatser. För det var ju också en stor puck att försöka lösa. Så det här var liksom det första steget. Vi snackar då 4 dagar efter katastrofen så åker 2 team från Sverige ner till Thailand för att hjälpa till med identifieringsinsatsen. Och det här är ju ett begrepp som vi känner igen från olika typer av katastrofer, alltså ID-kommissionen. ID-kommissionen kan inte arbeta i ett land där svenskar har förolyckats om inte det aktuella landet begär hjälp. I katastrofen så var det 15 länder som förlorade medborgare. Och tänk dig då att alla de här länderna skickar sin personal till katastrofområdet. Ja. Det blir cirkus. Och så var det här i början också. Vilka tror du var först på plats i Thailand? Vilken nation tror du? En väldigt stor och mäktig nation.
Jag kan tänka mig att USA fladdrade dit först.
Jänkarna var absolut först på plats. De är ju handlingskraftiga i de här lägena. De skickade sina navies och alla möjliga och försökte skapa struktur här och organisera upp det här. För att nu var det ju verkligen dags att fundera på hur skulle alla dessa människor kunna dels tas hand om och dels identifieras. Om man vill försvåra en identifieringsoperation, då ska man ha starkt UV-ljus, gärna mycket sand och jordbakterier, värme och inte skydd för kroppar.
Nej, det låter som ni hade toppenförutsättningar.
Eller hur? Ja, men prio ett här var ju att ta hand om kropparna och samtidigt då alla skadade, få in de avlidna i kyla och sen kunna styra upp en bra organisation för själva identifieringsarbetet. Mm. Man skickade stora containers med is till platsen. Långtradare kom in med is. Och i diskussionerna som fördes här så dök ju många tankar och aspekter kring etik upp och moral såklart. Mm. Är det etiskt att hantera de avlidna på det ena eller andra sättet? Förslag som kom upp tidigt var att vi transporterar alla kroppar till de olika templen. För där får de ro, rent liksom, vad ska man säga, filosofiskt.
Och de religiösa aspekterna
in
också.
Ja, exakt, de religiösa aspekterna. Och dels så kunde de få skydd av ett enkelt tak. Liksom. Mm. Det var vad man hade att jobba med. Och då kan vi föreställa oss att i de här templen så bor ju människor. Munkar som lever i den här miljön och där deras hem bokstavligen talat förvandlades liksom till en... Ja, men förstår
bårhus.
Du? Ja, till ett bårhus. Men det var så det fick bli. Så att man upprättade uppsamlingsplatser på 4 olika ställen. På de mest då drabbade platserna. Krabi, Khao Lak och Phuket. Och när man ska dra igång då den här operationen, då måste man ju också ha en tanke kring hur ska vi jobba här? Vi måste ha olika stationer. Vad behöver vi för att kunna genomföra det här? Vi behöver rinnande vatten. Ja, du förstår, alltså det är ju inte bara att sätta igång en identifieringskedja, om man säger så. Utan det fordrar ju en hel del andra aspekter först som ska lösas liksom. Och vid de första identifieringarna som gjordes enligt konstens alla regler, det skedde under bar himmel, utan rinnande vatten och utan egentligen några faciliteter alls. Mm. Direkt efter katastrofen så identifierades ungefär 500 människor visuellt. Det här var ju en så kallad öppen katastrof, till skillnad från de här som vi kallar för slutna. Vi hade ingen jättegod uppfattning om vilka människor som hade förolyckats och som var drabbade, och vi hade inga passagerarlistor eller annat som med säkerhet kunde ringa in ett visst antal människor. Så, att det som gjordes här då var att man samlade ihop de här stackars människorna till de olika templen, och sen så kom anhöriga då som hade överlevt det här svåra och letade efter sina som inte längre fanns i livet.
Nu har jag en fråga. Ja. Nu är det ju team från Sverige där. Det kommer också komma team från andra länder. Det finns döda kroppar här och var uppsamlade på olika platser. Är svenska ID-kommissionens jobb... Det blir svårt att bara identifiera svenska personer, för det vet man inte förrän man har identifierat dem. Vid vilken tidpunkt säger man oj, den här personen är inte svensk. Lämnar man över till nästa då, eller hur går det där till?
Vilken bra fråga. Det finns en förutfattad mening som jag har stött på genom åren kring detta. Det är alltså inte så att när ett identifieringsteam från ett land åker till ett annat land för att biträda en identifieringsoperation, så jobbar man ju inte bara utifrån sina egna medborgare. Därför att då har man ingen aning om.
Exakt.
Alla dessa kroppar såg precis likadana ut, mer eller mindre. De var kraftigt förruttnade snabbt på grund av de här miljöomständigheterna, och vi jobbade, man jobbar utifrån ett strikt etiskt koncept med alla individer, alldeles oavsett. De första dagarna efter katastrofen så var det naturligtvis så att anhöriga gjorde allt de kunde för att hitta sina närstående som hade förolyckats. Thailändarna kom upp med en idé om att numrera alla kropparna utifrån ett eget konstruerat system och fotografera dem. Så att man så snabbt som möjligt fick bild på hur en individ såg ut med sina olika yttre kännetecken och sådär. Mm. Men vill du höra något alldeles fruktansvärt kring detta? Mm. Det man gjorde var att man satte upp då alla dessa bilder på långa tavlor. Och där fick anhöriga gå och leta efter sina syskon, barn, mamma och pappa.
Ja.
Och det resulterade ju i att en del hittade ju sina närstående som hade förolyckats då, och ville såklart få ut de här kropparna, få dem identifierade med förtur. Så då gjorde man ett avsteg från de här viktiga reglerna att göra det här enligt konstens alla regler med tänder, fingrar eller DNA, och gjorde visuella identifieringar. Mm. Och vi har ju pratat om det här i något annat avsnitt, vad som händer med en kropp som är stadig förruttnelse.
Ja.
Det tar ju timmar och sen kan du inte känna igen någon som du kanske har levt med ett halvt liv. Så här var det ju alltså stora risker för förväxling.
Mm.
Men det gjordes i alla fall. Ungefär 500 individer identifierades visuellt. Och i några fall så gjorde man också kompletterande identifieringsinsatser i ett senare skede för att verkligen vara helt säker på att det var rätt person som lämnades ut. Och det var ungefär 10% då av de här som var saknade. Dagarna och veckorna gick. Man började få lite snurr på den här första tidiga identifieringsoperationen.
Mm.
Jag vid den här tidpunkten befann mig i Sverige fortfarande. Jag hade precis gått min rättsodontologiutbildning. Jag var tämligen ung och jag var tämligen oerfaren.
Och inte polis ännu? Utan...
Inte polis. Nej,
tandläkare.
Mm. Jag var tandläkare, ja, precis. Och hade specialiserat mig i rättsodontologi. När det här hände på annandagen, då låg jag hemma i influensa. Det är enda gången jag haft influensa, tror jag.
Ja.
Då låg jag febersjuk i en soffa och följde nyhetssändningarna. Och min man sa då, eller min då blivande man sa, tänk om de ringer. Tänk om de ringer och säger att du ska hjälpa till i det här. Du är inte klok, sa jag. Det är väl inte troligt eller rimligt. Mm. Men så blev det ju. Så att tidigt på vårkanten då, 2005, så fick jag samtalet från ID-kommissionens ordförande Stig Edqvist, som frågade, kan du åka till Thailand och biträda identifieringsarbetet? Oj, sa jag, jag måste ju prata med min chef och jag måste landa lite i det här. När i så fall, frågade jag. Imorgon, sa han.
Mm.
Så att det blev
Tänkte du någonsin att du skulle säga nej, Anna?
Nej.
Du känns inte som personen som bara, nej, vet du vad, jag ska på Zumba på tisdag. Du känns ju som personen som redan har packat, eller?
Ja, men
eller har du blivit en sån person?
Nej, det skulle jag inte säga, utan det var ett ganska lätt beslut. Jag vill ju naturligtvis få det här sanktionerat från olika håll, men alltså innerst inne så fanns det egentligen aldrig någon tvekan. Det gjorde det inte.
För det är ju någonting, får jag bara koppla till det. Typen av personer som är poliser, blir poliser, har varit poliser. Det finns någonting i det.
Mm.
Jag skulle säga att det är lite samma med vårdpersonal.
Mm.
Som att när det skiter sig, då spelar det inte längre någon roll. Till exempel när det var terrorattacker på Drottninggatan, då stod det liksom långa rader av sjukvårdspersonal som ville börja jobba.
Mm.
Och när coronakrisen kickade igång och man blev tagen på sängen, och det var så här, men gud, vad gör vi om alla poliserna blir sjuka? Hur gör vi? Mm. Då vart det ju liksom upprop på Facebook. Varenda jävel som har sagt upp sig och jobbar med annat gjorde ju handen upp. Jag, Meta, alla mina andra kollegor som har sagt upp sig, bara, var ska jag börja jobba? Sätt mig och tillverka pass, hålla barn för och gör vad ni vill för att folk ska liksom kunna vara sjuka eller behöva göra någonting.
Mm.
Det är ju någonting. Det ligger i oss helt enkelt.
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag håller helt med. Det är någonting som förenar oss. Faktiskt.
Mm. Ja.
När jag väl satt på det där flygplanet ner till Thailand så kunde jag naturligtvis inte på något enda sätt föreställa mig vad jag skulle exponeras för. Jag hade fått tagit del av lite dokumentation, lite bilder. Jag hade fått beskrivet för mig ungefär omfattningen och hur arbetsdagen ungefär skulle komma att se ut.
Mm.
Men jag kan inte beskriva det på något annat sätt än chockartat det jag sen såklart fick uppleva. Alltså komma från min skyddade verkstad hemma i Sverige, skjutsas av polisen rätt ut till det slutliga identifieringsområdet dit alla kroppar samlades.
Var var det någonstans?
Det var i Phuket vid flygplatsen, väldigt nära flygplatsen.
Och var bodde du? Hur var din tillvaro liksom?
Jag bodde på ett hotell där en svensk operationsinsats kan man säga etablerades väldigt tidigt. Så där fanns både kyrkan, Räddningsverket, sjukvården, polisen och RMV.
Mm.
Och där bodde vi under hela året. egentligen, 2005.
Kände du någon när du kom till plats?
Ja, några stycken. Jag var bekant med några poliser. Jag var bekant med några av läkarna och assistenterna. Men okay, ingen nära. Det kan jag inte säga. Nej. Som jag hade jobbat med eller så. Men några som jag kände till. Så var det.
Vad packade du när du åkte, förutom dina jobbgrejer?
Oj.
Visste du hur länge du skulle vara där?
Bra fråga. Tanken var att jag skulle vara där 2, max 3 veckor.
Ja.
Och det blev 7 veckor första svängen.
Men vad packade du då? Hur tänker man när man ska åka? För du visste ju i alla fall vad ditt jobb var och vad du var satt att göra. Vad stoppar man ner i väskan då, förutom dina liksom proffsiga jobbprylar?
Ja, men det var ju mycket fokus på så här, hur just jobbprylar faktiskt. Vad ska jag ha på mig under, liksom, i den här miljön? Vad arbetar jag i? Så att det var ju att köpa gummistövlar, ja, men du vet, rigga med sådana praktiska saker. Mm. Men i övrigt så var det ju, det hade jag fått beskrivet för mig, att du behöver egentligen inte ha så mycket kläder, för du får ju det på plats. Mm. Jag hade ju såklart lite privata kläder och sådär. Anteckningsbok hade jag. Jag skrev faktiskt dagbok under den här tiden.
Mm.
Men väldigt lite egentligen, faktiskt. Så att, ja, och det var nog så att jag inte hade så mycket tid egentligen att göra den där långa, nej, ordentliga packlistan liksom. Jag drog ju via UDs läkarmottagning, fick 4 vaccinationssprutor i en armen och 4 i den andra. Och sen pang så satt jag på flygplan ner till Thailand. Så det gick väldigt fort.
Jag har ju en sak som jag alltid har med mig på resa. Aha. Var jag än åker så är det en sak. Det är en väldigt personlig sak som min son har gjort till mig. Men det, jag tänker så här att det kan vara bra när man åker någonstans och man vet att man kommer ha en tuff tillvaro.
Mm.
Så finns det ju liksom saker som kan hålla en nere på jorden. Mm. Fötterna på marken, liksom att det finns någonting där hemma. Det finns en tillvaro som är normal. Du kommer komma tillbaka till den och så vidare.
Mm.
Jag tror att det är... för ibland ser jag... Jag har jobbat en del med Sida till exempel och deras biståndshandläggare och så.
Mm.
Det här med kontakt med verkligheten ökar på din egen uthållighet när, verkligen, du väl står i skiten. Så att, och det är ju väldigt personligt vad som behövs. Men det är i alla fall, det kan liksom stå på packlistan när man får från, nu ska du göra det här. Glöm inte, jag tycker det är liksom professionellt.
Ja, verkligen. Mm. Jag tror att hade jag haft barn vid den här tidpunkten, då tror jag att det hade varit lite annorlunda.
Ja.
Men jag kan nämna att jag tog med mig en sak tillbaka från Thailand som jag tittar på varje dag.
Mm.
Jag tog små delar av marmorgolvet på svenskhotellet i Khao Lak när jag åkte och besökte och såg förödelsen där. Och det är liksom min lilla påminnelse om att faktiskt ta vara på stunderna som jag har fått.
Bra.
Men i alla fall, när jag väl kom ner då, så fanns det betydligt bättre förutsättningar att jobba med de avlidna. Det fanns då ett fältsjukhus som hade i ordning ställts som 3 separata bårhus.
Mm.
Så gången var helt enkelt utifrån då en förbestämd, för så är det när man gör såna här identifieringsinsatser, att man måste bestämma först hur arbetet ska läggas upp. Ska vi ta prov för DNA? Vad ska vi i så fall ta? Här var ett stort problem med DNA-prover, för det gick varken att säkra bra prover eller förvara dem i väntan på att de skulle analyseras. Så det där var en stor fråga som debatterades liksom. Men vi tog en tand, vi tog lite lårmuskel och vi tog annat som kunde användas för DNA.
Mm.
Principen var faktiskt, hur otäckt den kan låta, det var nästan som en löpande bandcykel faktiskt. Mm. Man rullar ut ett par kroppar ur containern, de får tina och sen passerar man igenom de här olika undersökningsstegen då.
Den där systematiken, den tycker jag, den är så viktig, men den kan se utifrån lite provocerande ut. Det är bara att jämföra med att när man kommer kanske till en trafikolycka eller vad som helst.
Mm.
När poliser och räddningspersonal, sjukvård och så vidare har en rutin och en systematik. Mm. De kan se provocerande lugna ut.
Mm.
Nu ska jag först göra det här, sen ska jag göra det här. Medan anhöriga och andra som är på platsen kan ibland stå och skrika, men börja jobba då liksom. Men man vet alltid att det kommer skita sig om det blir formation skithög i början. Så att ibland måste man köpa sig själv tiden i början att lägga upp det här systemet för att det ska bli bra
ja, men,
för alla och i längd, i tid.
Ja, och föreställ dig att här var det alltså 28 olika länders identifieringskommissioner till en början. Sen bantade man ner till 6 eller 7 stycken som roterade, varav Sverige var en nation. Men i början här när jag kom, det var ju kaos, för att alla hade ju sina egna idéer om hur det här bäst skulle hanteras. Men vi fick lite svung, som du brukar säga, på det här. Ja. Och om jag bara ska kort beskriva vad man gör då, så är det ju att först fotografera kropparna med och utan kläder. För allt det här, all den här informationen blir ju jätteviktig när man sen ska försöka genomföra själva identifieringen. Rättsläkaren kommer läsa upp vilka skador som den omkomna har. Och då är det en kriminaltekniker som dokumenterar skadorna samtidigt och för anteckningar. Sist på den här linan, ja, jag ska säga att rättsläkaren tar ju också sina prover för DNA-analys. Och all information som kan vara identifieringsmässigt värd någonting. R på kroppen till exempel, eller konstaterar
tatueringar.
Tatueringar, ja exakt. Sista stationen på linan är ju då min station, eller vår station. Då jobbar man 2 tandläkare åt gången. En som jobbar rent och en som jobbar smutsigt, som det kallas.
Så den som... Beskriv gärna de skillnaderna.
Den som jobbar smutsigt jobbar med kroppen. Så att man genomför en fullständig tandläkarundersökning, precis som den som man gör hos tandläkaren, kan man säga. Och den andra skriver. Så att jag säger, om jag undersöker en kropp, så säger jag vad jag ser, och min kollega kommer att anteckna det jag säger.
Ungefär det som händer när man själv är hos tandläkaren.
Ja, det är egentligen ingen...
Att en rotar och en noterar.
Ja, men det är liksom ingen större skillnad.
Nej, såklart.
Och jag tar ju även då fotografier och röntgenbilder. Och när jag liksom har samlat in så mycket information som möjligt om den här individen, så kommer min rena kollega att läsa upp vad jag har sagt, och jag dubbelkollar igen. Och så här... Det här sker liksom hela tiden under den här långa processen, att man gör såna här kvalitetskontroller så att ingenting får bli fel. I den här processen så försöker man också att ta fingeravtryck om det går. Det var inte alltid möjligt. FBI lärde ut sin berömda kokmetod och lite andra såna här tips och trick som är möjliga att använda sig av när kropparna är så nedbrutna.
Det har ju du beskrivit så himla ingående och bra i ett annat avsnitt.
Precis.
En fråga, Anna. Vet du hur många personer du gjorde de här smutsiga och rena undersökningarna på?
Oj, alltså jag var ju där i 3 omgångar. Vad skulle man kunna... Alltså säkert 500 i alla fall. Det tror jag. Kanske mer.
Jag vet aldrig vad jag ska säga. Du, din profession, som umgås en del med döda.
Ja.
Kallar du dem för kroppar? Kallar de för personer, avlidna, bortgångna? Vad är liksom din bästa definition på en person som har dött?
Alltså för mig är det ju fortfarande, det är ju fortfarande människor definitionsmässigt. Ja. Och jag vill gärna prata i de termerna. Men när man pratar om det medicinskt så gör man inte det. Utan man pratar om dem som avlidna eller kroppar. Det är liksom det mest vedertagna.
För det kan ju bli lite... missförstånd om man säger att jag har undersökt 400 människor idag.
Exakt. Ja, exakt. Okay. Så det är av, av sådana skäl, tror jag, som man inte gör det. Helt enkelt. På den här platsen där vi genomförde det här arbetet, så jobbade unga militärer, thailändska, alltså pojkar i 15-16 års åldern. Kan du tänka dig att stå ut med detta varje dag under nästan ett helt års tid? Den lukt och den stank som låg som ett täcke över det här området är ju obeskrivbar. Och vi jobbade långa dagar, från tidiga morgonen till sena kvällen. Och när vi åkte hem med den här bussen på kvällen, då var det ofta så att det tog inte mer än en minut, tror jag, innan nästan alla i den svenska insatsen sov. För man var fullständigt utmattad. Men jag vill också vara tydlig med att säga att det här var ju en del av identifieringsprocessen. Nu hade vi då samlat in uppgifter om de döda, och de här uppgifterna måste ju jämföras mot någonting. Och de uppgifterna som vi skulle jämföra det här mot hämtades ju in från respektive land. Så i Sverige så pågick ju parallellt ett enormt arbete med både katastrofregistrering, alltså översaknade. Så det tog lång tid innan man hade en klar uppfattning om att det var 543 svenskar som sannolikt var försvunna i vågen.
Men tog man då sitter du där nu och nu har någon tagit en tatuering och det finns ett lårprov och det finns någonting med tänderna.
Mm.
Och sen har vi 15 olika länder. Skickades då de här grejerna till alla länder? Så hittar ni någonting här hos någon?
Tvärtom så var det så här att när alla de så kallade postmortala uppgifterna, alltså uppgifterna om döden, hade samlats ihop ute vid den här platsen som jag beskrev, så buntades det här ihop i en akt som skickades till ett identifieringscenter som låg inne i Phuket City, gamla tv-huset i Phuket. Och då hade man ju började man ju samla in uppgifter om de avlidna, och samtidigt så arbetade man ju på hemmaplan i de olika länderna. Så i Sverige så åkte kriminaltekniker ut till anhöriga, tog DNA-prov, man öppnade upp biobanker i Sverige, PKU-registret till exempel. Mm. Man samlade in fingeravtryck från polisens register och hemifrån från böcker och leksaker och allt vad det nu kunde vara. Och när man hade samlat ihop ett motsvarande sätt med uppgifter så gick den akten över digitalt till Thailand, till det här ID-centret. Och där satt då en massa människor, ungefär 100 personer satt där och gjorde själva matchningsarbetet. Så det här att arbeta på kropparna är liksom bara ena delen.
En del av det.
Ja. Två av mina tjänstgöringsperioder i Thailand så jobbade jag med undersökningen av kroppar. Och en sväng, den sista, så satt jag och gjorde matchningsarbetet. Och nu var det ju så att det var många olika länders medborgare som var involverade i den här tragedin. Och alla hade ju lite olika förutsättningar vad gällde metod som var framgångsrik. Mm. I västvärlden så är vi vana att gå till tandläkaren och dokumentera våra tänder. Det finns journalhandlingar som är tillgängliga för nästan alla och sådär. Men så är det inte alls för till exempel thailändare eller burmeser eller många andra länder. Nej. Så att vi jobbade ju med alla tre tillgängliga identifieringsmetoder som Interpol då bestämmer att vi ska göra. Och det är ju tänder, DNA och fingeravtryck. Men de allra flesta identifierades trots allt med tänder. Så tandidentifiering blev ju en framgångsfaktor. Vilket är ju jättebra eftersom det är en ganska snabb metod och säker metod. Och billig metod. Så att det är bara fördelar med det här. När man hade gjort den här matchningen då på ID-centret och man tyckte att det här ser verkligen ut att stämma, den här individen motsvarar längden på den här personen i livet, det finns ett operationsärr där, det finns en lagning i den och den tanden, så är det inte liksom färdigt i och med det, utan då ska det här upp i en så kallad board som sen går igenom alla olika detaljer som man har samlat ihop om en individ. Och först när alla i den här borden tycker att det här kan vi säga med 100% säkerhet är en positiv identification, så sätter man stämpeln på pappret och då övergår kroppen igen till en människa med sitt namn.
Ja.
Och för Sveriges del då, vi hade 543 saknade. Varje vecka i början av den här stora insatsen så hade vi hemfärdsceremonier vid flygplatsen där vi tillsammans med Svenska kyrkan. En fin ceremoni som slutade med att kistan lastades ombord på flygplanet och skickades hem till Sverige. Och det här var en jättefin del av det hela tycker jag. Jag var med på så många som möjligt för att det var en stund för eftertanke och att få följa den här människan som jag själv kanske hade varit involverad i på ett eller annat sätt. Men ju längre vi kom under det här året 2005, desto glesare blev det med de här ceremonierna.
Ja.
Därför att det blev svårare och svårare och svårare.
Mm.
Och det var tufft faktiskt. Så sista svängen var det en eller två, tror jag, ceremonier som jag var med på.
Ja. Finns det kroppar som inte blev identifierade?
Ja.
Alltså, Jane Doe och John Doe.
Ja, visst gör det det. Ungefär på
vad gjorde man med dem då? Man inte visste vilket land man skulle skicka dem till.
Ja, men på på årsdagen ungefär, runt då jul, nyår 2005, så beslutade man att nu skulle man avbryta den här stora organisationen med alla de här länderna på plats, och nu skulle thailändarna med visst stöd från bland annat svenska tjänstemän eller poliser framförallt hjälpa till fortsättningsvis. Då hade man ungefär 600 kroppar som var oidentifierade.
Okay. Ja.
Och vid den tidpunkten hade vi identifierat ungefär, skulle jag tro, 520 kanske av 543. Så vi hade fortfarande några kvar som vi inte hade identifierat. Men min sista sväng, alltså även om vi jobbar rakt över på alla nationaliteter, så var vi då i ett sånt läge när tiden började bli knapp och man kände, jag vill så gärna hitta de här sista. Kan de inte få komma hem? Och det var ju mest barn. Där vi hade, där vi hade jättelite jämförelsematerial helt enkelt. Om de överhuvudtaget fanns bland alla dessa avlidna. Vi kan ju inte utesluta att några faktiskt aldrig heller anträffades. Man kan ha spolats ut till havs till exempel.
Ja, såklart.
Men kan du föreställa dig för dessa poliser då som ingick i de regionala identifieringsteamen hemma i Sverige, som fick åka ut till de här platserna där kanske morgonens kaffekopp stod i diskon, det var stök i badrummet. Alltså det här som sker när man ska iväg en hel familj till flygplatsen. Julklappar.
Alltså det där hotet hängde oss alla. Vid den här tidpunkten så var ju jag ju polis i Sverige.
Ja, just det.
Och det var ju ett överhängande, inte hot ska jag inte säga, men en överhängande risk. Det var så här, ja, vi vet inte hur länge det pågår eller vad som behövs, men ni alla liksom tänkbara att få åka dit till Thailand och hjälpa till med vad som helst. Ni är också alla tänkbara hemma att få sätta igång, åka runt och lämna dödsbud. Åka och, inte vet jag, hämta anhöriga, lämna anhöriga, åka och hämta dagböcker och allt vad det nu var. Samtidigt som man då skulle verka i sin vanliga polisiära tjänst.
Ja.
Utöver det så kom det hem kollegor från Thailand, skadade, som helt plötsligt satt inne på sitt utredningsrum och hade liksom öppet sår från knät ner till foten, som varje lunch fick gå till vårdcentralen och lägga om förband. Det fanns ju kollegor som kom hem som hade förlorat sina partners, sina barn, som hade hängt i något träd, och jag kommer ihåg en som liksom, han hängde i ett träd när vågorna forsade förbi och höll en okänd kvinna i handen, men orkade till slut inte och släppte. Och den där polisen skulle man jobba med.
Ja.
Så att även liksom hemma, även om inte jag känner någon personligen som omkom i Thailand, så har ju alla, och det är absolut inte bara poliser, men alla känner ju någon som känner någon.
Alla kan relatera.
Och det var just det här, ska jag lämna dödsbud, ska jag åka till Thailand, ska jag gå in till min utredare som sitter med öppet varsår, ska jag prata med han som har blivit av med sin fru, ska jag stötta kollegorna som kommer hem och har jobbat med identifieringsarbetet. Det var en jädrigt märklig tid.
Och jag tycker att det är jättebra att du tar upp det här, för att det är nog så att många tänker att det var arbetet i Thailand som var den stora delen. Men det var ju också så att väldigt många skadade svenskar kom hem. Väldigt många föräldralösa. Andra som hade förlorat barn och allt möjligt. Så det här ställer ju också enorma krav både på kommunerna, på landstingen, på polisen, på väldigt många olika samhällsaktörer. Så att det var ett enormt arbete som också pågick såklart på hemmaplan. Och det du säger, inte minst det här med de traumatiska upplevelserna. Så jag har ju mött anhöriga på plats i Thailand som har beskrivit för mig vad de fick uppleva. Hur man får tvingas välja mellan att släppa taget om det större barnet före det mindre till exempel. Alltså sådana historier som jag får rysningar nu när jag liksom pratar om det. Men man kan ju aldrig förstå liksom hur svårt det är att hantera det här på lång sikt. När de här kropparna, eller nu människorna då, som hade återfått äntligen sina namn och identiteter, kom till Sverige, så kom man först till Ärna utanför Uppsala. Så där skedde också en liten ceremoni och den slutliga identifieringen. Så för att vara helt säker att inget hade hänt under transporten eller på något sätt förväxling av papper eller någonting annat, så gjorde man där ytterligare en sista kontroll och sen hade en liten fin ceremoni för de här, innan de till slut fick överlämnas till anhöriga för jordfästning och annat. Ja, det var väl lite grann då om själva identifieringsinsatsen. Man kan ju fundera på hur fungerar man när man är i den här miljön och lever i den här miljön så många månader som jag gjorde. Man måste förstå att katastrofer har olika förutsättningar när det gäller just valet då av metod. I Thailand så sa jag att det var någonstans mellan 75-80% tandidentifiering. Medan om vi jämför med World Trade Center till exempel, var det kanske lika stor andel DNA-identifiering som det byggde på. Men i och med att det blev så mycket identifiering med hjälp av tänder så krävdes det också tandläkare. Och vi är inte så många i världen. Och i synnerhet inte i Sverige. Och det gjorde ju att jag och mina kollegor från Sverige fick ju vara där väldigt långt, mycket längre tid liksom än vad vi hade planerat för. Men det blir en vardag på något konstigt vis. Det blir ett arbete man går till och man måste förhålla sig till det på det sättet. För skulle jag ha tagit in varje litet barns öde, varje kroppsöde, människas öde, så hade jag ju naturligtvis inte fixat detta.
Nej, men man har ju en fantastisk kapacitet, oavsett om man har uniform på sig eller inte, att sätta på sig den här jobbrustningen och gå in i work mode. Det är en ren självbevarelse och en överlevnads perspektiv, eller en metod som vi har fått för att vi är tvungna att ha det. Det kan man ju se mycket i kaos och kris, att människor blir ganska metodiska där och då, för att sen efteråt kanske känna tomhet, få chock, börja gråta, för det funkar inte i stunden.
Nej,
och jag tycker... Men frågan är hur man upprätthåller under så lång tid som du var. Sipprade det aldrig in?
Inte där och då. Och det tror jag beror på att dels fokuset, stöttningen av att vi alla som var där på plats, jag tror att det var ungefär 300 som bidrog i identifieringsinsatsen totalt sett från alla länder under året. Vi hade varandra, vi fann varandra i den här stora svåra situationen och vi gjorde allt vi kunde för att komma i mål med detta. Det blev ju till slut, jag minns sista veckor när jag satt varje vaken minut och gick tillbaka och för att se, finns det någonting mer vi kan kramma ur här, försöka komma lite längre.
Ni delade ju också upplevelser. Ingen var ju ensam i sin egen upplevelse.
Ingen var ensam, men när jag väl kom hem sen, bara för att svara på din fråga, det var då den stora, stora tomheten kom.
Ja.
Svårt att kliva tillbaka in i det vanliga liksom, livet. Och där och då så krisade jag på olika sätt. Det kom i kapp
mig. Fick du professionell hjälp?
Verkligen inte.
Jag tänkte ju säga, för att nu är det ju liksom... Jag vet ju att jag är med i en organisation där man har hemkomstsamtal med... typ organisationer som Läkare utan gränser, Clowner utan gränser. Så fort de har varit iväg och gjort någonting som kan upplevas som tufft, så är det liksom möta dem på flygplatsen och köra hemkomst.
Ja, jag hade så önskat att det hade fungerat så. Jag tog själv kontakt med sjukvården mellan resa 2 och 3 för att i förebyggande syfte få ett avlastningssamtal. För jag kände att min liksom, rygga började liksom bli full.
Men det är ju helt bedrövligt. Och det måste man ju lärt sig på någonting.
Ja, men vet du vad jag fick för svar? Det?
Nej.
För det fanns en krisorganisation liksom, för anhöriga och för drabbade. Men i mitt län, där vi var 4 eller 5 kanske som var där nere, så fick vi inte åtnjuta den resursen, utan jag blev hänvisad till vårdcentralen.
Ja, men så sjukt mig. Hur är det nu, Anna? Nu har det ju gått lite tid.
Alltså... Jag har ju kommit att förhålla mig till tsunamikatastrofen som en viktig erfarenhet i mitt liv. Som en betydande del av mitt liv och lite, tror jag, av min identitet faktiskt. Den har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Jag har sett livets förgänglighet på nära håll. Jag tar inte saker för givet och jag lever liksom life så gott och så mycket jag bara kan. Och det tycker jag att alla ska göra, även om man inte har varit direkt delaktig i katastrofen.
Känner du stolthet över ditt arbete du gjorde där?
Jo, men alltså det kan någonstans göra i och med att jag var, dels så var jag så ung. Det var ju inte givet att jag skulle kunna hantera det här med de resurser jag hade. Så det är klart att någonstans känner jag en stolthet, men samtidigt så ligger den här överlevnadsskulden liksom och gnager lite i en också. Mm. Har man rätt att känna stolthet över det här? Det är fortfarande 300 människor som inte har identifierats vara 15 svenskar. Det är svårt, det är dubbelt.
Mm. Jag förstår. Men du bytte också bana efteråt.
Ja, det var det jag skulle säga, att det kom ju faktiskt också positiva saker ur den här krisen. Både för mig och för många andra. För mig så innebar det ju att jag började utvärdera mina val i livet, varav mitt yrkesval var ett. Och jag jobbade tillsammans och tätt med kriminaltekniker på plats. Mm. Som väl får sägas ha inspirerat mig lite grann. Och det var ju då jag sökte polisskolan.
Ja.
Från Thailand faktiskt.
Fan vad ball. Jag kan i alla fall inte tänka mig en bättre person att skicka till Thailand för att liksom vara med i den här typen av identifieringsarbete.
Men gud vad fint sagt, Lena. Tack snälla.
Gud, jag tror att många, inte vet jag, tänker tillbaka till vad de gjorde den här dagen.
Mm.
Vissa kanske som lyssnar på oss kanske till och med har erfarenheter av det. Mm. Alltså var där, känner någon som var där, har förlorat någon som var där. Jag tyckte ändå att det var liksom dags att vi berörde det här ämnet med tanke på att det är en så stor del av dig. Du återkommer ju till det här ämnet. Det är ju, det har ju satt sina spår i dig och format en del av dig.
Absolut.
Och du har tagit med så satans mycket erfarenheter av det in i livet och i liksom din polisiära karriär.
Varav jag tror att ödmjukhet är den allra viktigaste faktiskt.
Jaha.
Ja, hur tar
ska jag rappa nu då? Det känns...
Det känns tungt. Men vi har ju pratat om det här så många gånger, Lena. Och om vikten av att vi måste liksom tillåta oss också att faktiskt känna glädje. Även om det här var en enormt svår händelse för så många människor, så går livet vidare. Och det gör det faktiskt även för dem. Fast på ett annat sätt.
Det är ju lite yin och yang, eller jung och ying, eller hur man nu ser det. Ja, men det är faktiskt, det är årets sista podd och jag har gett mig på att sammanfatta vårt år.
Ja, det här är också en tradition. Det tyckte jag är helt förbi lite för lätt.
Som jag undrar när vi ska släppa.
Aldrig.
Aldrig. Jag bläddrar nu upp mina papper här. Jag ber så här i förväg vill jag säga tack och förlåt. Och för nödrym. Olika långa liksom takter och
du, det var en väldig massa papper. Är det
jag kan säga att det är 11 verser.
Okej. Okay. Ja, jag håller i hatten.
Jag måste och de är också i oordning, så bear with me. Det kan ta vara lite pauser här var. Är du beredd, Anna?
Ja.
År 2020, vad fan hände där? När ska det vända? Vi undrar bara när. Det känns som att livet har spårat ur rälsen och nu står vi här, lite matta i pälsen. Mycket galet har hänt under året. Fröken Sekret har fått snigelspår på låret. Vi har lärt känna några udda figurer. Gunlög, Göran, Roffe och andra förlurer. Under året vi fått svettas och blöda och dragit in på saker som sömn och föda. Jaga tjuvar på tv och gästa var podd. Allting är kul, men det har varit ett jävla rodd. Måndagarna utökade i vår veckas regi. Meta visade åter att hon är ett geni. Levlade upp podden med en veckans spaning. Vi slog på volley men hade ingen aning. Fakta med humor är vårat format, till skillnad från GV och hans gamla tjat. Det finns en och annan expert på hög häst. När vi tror på folkbildning med kärlek är bäst. Hur mycket finns att säga, det kan man undra. Vi gissade på 20 men närmar oss 100. Vi backar inte ens för semester eller jul. Poddjäveln ska ut så länge vi har kul. Ett udda och rikt språk vi verkar äga. Vi pratar ett konstigt och skevt, så att säga. Rövhatt och kavars, kan det vara dialektalt? Är det ett debackel eller bara spänstigt oralt? Ibland är det som att i magen det vänder när Anna trär hudkostym över sina händer. Likmask i mun och satser i glas. Spännande att se var gränsen ska dras. Podstore fick öka farten på sina knappar när vi ville sälja muggar och hattar. Anna vägrar klä sig i budskap om snoppen. Skitkul, sa fansen och rusa till shoppen. Det kändes lite skämmigt och ganska förmätet när vi upptäckte en fanclub om oss ut på nätet. Ett jävligt härligt gäng som på Facebook blir flera. För alla som vill umgås, reflektera och diskutera. Och tack till Charlotte och Maria för allt ni kan leverera. 2021, vad ska du oss bjuda? Pannorna kokar och lusten ska sjuda. Podden ska växa och bokfan ska ut. 2020 får ett helvete, klart slut.
Fy fan vad bra! Jädrar!
Årets. Check på den!
Oh. Jag funderar på nästa år. Kan man tänka sig att du kommer ackompanjera dig själv med stråke?
Jag lovar inget. Jag stänger inga fönster. Men dörren är tämligen stängd.
Ja, jag förstår. Ja. Nej, men Lena, vilken insats. Och vilket år vi har haft. Och ja. Hur rundar man av det här på bästa sätt? Vi måste ju önska våra lyssnare en god fortsättning såklart. Och ett riktigt gott nytt år.
Mm. Och nästa år, vi vet, det har vi lärt oss, att vi har ingen aning om vad som kommer hända. Men vi har väl någon form av mål att boken ska komma ut.
Mm.
Att vi ska levla podden. Det kommer bli nyheter i januari, i slutet på januari. Och det kommer att vi förmedla på alla sätt. Men i övrigt, Anna, har vi någon mål? Kanske att vi ska få till en första livepodd.
Det är väl ett bra mål. Jag tänker,
med baluns?
Ja, men det kommer ju bli en ashärlig grej. Men vi vågar ju inte bestämma riktigt än.
Nej.
När, av givna skäl. Men kanske hösten 2021 är rimligt. Ja. Men det kommer bli.
Men fin tröstan, på lördag är det live. Och på måndag är det nytt år och ny spaning.
Ja, det ska bli lite härligt också. Kliva in i verkligen. Nytt 2021.
Yes.
Lena, tusen tack för allt det här året. Jag tycker du är magisk.
Tack själv, Anna. Dream team ändå.
Härligt.
Det har varit ett nöje. Vi lyfter på hatten. Tack och förlåt. Och sen så hörs vi i helgen.
Det gör vi.
Bye bye.
Hej då.